Per Julin läser Mörkläggning av Gunnar Wall. Avsnitt 1. Mordet, makten och lögnen. Förord. 80-talet har blivit historia. En annan värld. Såklart frestas man att tillägga. Det är länge sedan nu. Allt det där som hände på den tiden. Men redan när jag skrev boken Mörkläggning, som kom ut 1997, hade det tidigare årtiondet hunnit bli något rätt avlägset. Och den stora och snabba förändring som redan då skett är, som ni kommer att se, ett viktigt tema i Mörkläggning, ljudbokserien som bygger på boken med samma namn. 11 år efter mordet på den svenska statsministern hade Palmes tid hunnit bli något som höll på att försvinna i dimman. De som läste boken då hade inga svårigheter att förstå vad jag menade. Det politiska klimatet hade förändrats drastiskt på några få år. De visioner som präglat en hel tid och som uttryckts så väl av Palme var mer eller mindre bortblåsta. Vad hade de där visionerna handlat om? Bland annat om jämlikhet mellan människor i Sverige och om internationell solidaritet med fattiga länder. Om att Sverige självständigt skulle driva på om fred och nedrustning. Och om att en svensk regering inte skulle tiga när det gällde stormakters övergrepp mot små nationer. Inte ens när Sveriges mäktiga, om än informella, allierade i väster stod för bombandet och dödandet. Som i Vietnam. En del tycker väl att det är skönt att den där tiden är försvunnen. Andra saknar den. Under de många år som gått har i alla fall den förändringen fördjupats och etablerats. Och för den som inte var med på 80-talet är det förstås lite knepigt att föreställa sig hur det var då, vad som gått förlorat, om man väljer att uttrycka sig på det viset. När jag skriver detta kommer jag att tänka på en sång med Monica Zetterlund som Hasse Alfredsson och Tage Danielsson satte svensk text till. Monica sjunger: Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva. Var det bara tomma ord? Nu sjöng hon in den sången redan 1976, ser jag när jag tittar efter. Inte efter Palmes död, som man lätt kunde föreställa sig. Redan då, 10 år tidigare, fanns sprickan mellan verkligheten och de ideal som Palme och många andra gav uttryck för i talarstolar och tv-debatter. Och sprickan skulle drastiskt fördjupas och vidgas under det 80-tal som blev en verklig brytningstid i svensk politik. Vid sin död var Palme visserligen respekterad av många och närmast älskad av en del. Men han var verkligen inte någon allmänt hyllad politisk ledare. Han hade förstås alltid haft sina motståndare, men det motståndet hade förstärkts och blivit allt mer aggressivt under hans sista år. Och ett antal år efter Palmes död hade de gamla idealen snudd på glömts bort. Sprickan var nästan borta. Det där kommer fram i Mörkläggning, men jag märker vid en omläsning att det lite grann är skrivet som om läsaren självklart känner till det. Så är det nog inte längre. Ändå finns det idag, inte minst bland yngre människor, en nyfikenhet på gåtan kring vad som egentligen hände den där gången på Sveavägen. Vad vi vet är ju bara att Sveriges statsminister blev nedskjuten av en mördare som snabbt försvann in i skuggorna och som har stannat där sedan dess. Frågorna inställer sig. Vilken sorts fiender hade egentligen Palme? Och varför gick mordutredningen så fruktansvärt dåligt? Ekonomiska resurser fanns ju, särskilt i början. Och på den tiden brukade det svenska rättsväsendet vanligtvis klara upp mord, ganska fort till och med. Vi kan nog säga...